Henrik Hurme och Katarina Pohl. Välkomna hit.
Tack ska du ha.
Det är nämligen så att ni kommer från en av Åbos sjukullar. Ni kommer från universitetsbacken hit. Grejen är den att vi ska tala om Åbo i Norden, som är ett projekt, ett treårigt projekt som pågår vid Åbo universitet. Och ni är projektforskare vid det här projektet. Och slår man in Åbo i Norden på vilken valbar sökmaskin som helst, så dyker det upp en webbsida till universitetet som är på svenska.
Ja.
Det är ju jätteroligt att det är klockren svenska. Och där beskriver man det här utvecklingsprojektet Åbo i Norden. Man vill lyfta fram Norden, i synnerhet i Åbo och i egentliga Finland. Nu är vi här. Har vi dig, Henrik Hurme, här och Katarina Pohl. Berätta, var går det här projektet ut på? Vem av er vill börja?
No, tack ska du ha, Henrik. Alltså, som du aldrig sa, alltså, jag tror att det går ut på att vi insåg att liksom, Nordens betydning i Finland är ju jättestort, alltså både liksom, ekonomiskt, kulturellt, men också nu för tiden väldigt mycket säkerhetspolitiskt. Och då, liksom, för att kunna samarbeta så är det ju så att man må känna varandra, man må liksom, snacka över varandras språk, och det gäller ju inte bara liksom, att man har ett gemensamt språk, men det gäller ju också metaforiskt. Man må veta lite mer om varandra än man kanske tror att man gör, och där liksom, där kommer projektet att in, att vi vill liksom gärna lyfta och öka liksom, ja, kunskapsnivån om Norden, och det gör vi liksom också genom den där föreläsningsserien som vi har på gång nu, som startar faktiskt idag.
Ja, vi återkommer till den. Med ett gemensamt språk, talar vi alltså svenska då, eller skandinaviska, eller talar vi om ett sådär mera alltså, är det ett konkret språk du talar om? Eller talar du om ett gemensamt upplevelse?
Ja, både och egentligen, för från ett finskt perspektiv så är ju svenskan liksom porten till Norden, så må man ju se. Men allt i allt så handlar det ju också om nabospråkförståelse, att vi liksom förstår våra vänner och kollegor från Norge och från Danmark. Ja, det är lite vanskligare, men att man har en förståelse för varandra. Men det handlar ju också om att liksom förstå också, att inse att det finns skillnader mellan de här länderna, att det inte allt är detsamma.
Ja, och som språk kanske man förstår också kultur.
Exakt, exakt.
Henrik, håller du med om det här? Hur skulle du beskriva det här projektet liksom?
Ja, och jag håller ju helt med, och här har vi ju ett bra exempel, att Katarina som nu pratar norska här, att eftersom man eller via att jag förstår svenska så förstår jag Katarina som pratar norska, så det är ju det, att jag som är helt finskspråkig och så har svenska som andra språk, så att det är ju som Katarina sa, att porten till Norden och de andra nordiska språk, alltså svenska till mig. Mm. Och det är ju helt exakt det som Katarina sa om projektet också. Mm. Ja.
Men Katarina, du är ju inte från Norge, du är från Tyskland.
Jo, det stämmer. Alltså, jag kom till Finland för nu nästan 9 år sedan, och då jag kom till Finland så pratade jag egentligen ganska sån rent norsk, men som det nu hör, alltså det har ju blivit väldigt blandinavisk, och det är ju också en sak som är spännande egentligen.
Sa du blandinavisk?
Blandinavisk.
Ja, det var nytt ord för mig.
Jo, alltså det är ju i såna skandinavistcirklar så är det ett ganska känt ord. Alltså det betyder ju att man vilt blandar alla språk, och det gör jag ju, och det är lite konstigt kanske, men så är det bara, så blir det bara.
Jag måste säga att jag är lite reagerad på det där med vår representation i Norden, att jag är lite extra, det här är nu ganska, kanske låter väldigt dumt, men jag är ju extra stolt när vi har såna här stora chefer som Alexander Stubb, som talar klockrent svenska med eller skandinaviska och blandinaviska. Att det är, jag tycker det är väldigt roligt när vi har höga politiker som har kunnat greppa, att kunna umgås. Att det lite skär det i mitt hjärta när man talar engelska med varann. Men eftersom vi har obligatorisk skolsvenska i Finland ännu, men det här är bara en kort reflektion.
Men det kräver ju också att man satsar lite på det, alltså det där nabospråkförståelsen, alltså den kommer ju inte av sig själv, alltså det tror man ju kanske, men också när man kommer från Norge till exempel så är det inte liksom självsagt att man alltid förstår all svenska, och med danskan är det ju ännu vanskligare, så man må jobba lite för det, och det ska vi liksom lyfta fram, att det är jobb, men det lönar sig.
Absolut, och det där, då är den stora frågan under Patrik Isaksson låt här, så han frågar om ni är nordister. Henrik lyfter direkt handen att här har vi en stark nordist. Men du, Katarina, du identifierade dig inte riktigt som nordist. Det var ett nytt begrepp på det viset för dig.
Nu jo, kanske är det lite vanskligt om man inte kommer från Norden att man hör ju inte riktigt till på det sättet. Alltså, man har ju alltid i Tyskland haft en jättestor begeistring för Norden, det må man ju se och inte alltid.
Är det så?
Ja, det är det faktiskt. Alltså, under 1900-talet, 1800-talet och sen alltså, nationalsocialisterna hade ju också en ganska stor Norden-begeistring, no. Det får vi inte glömma.
Det får vi tyvärr inte glömma.
Nej, men i min generation finns det jättemånga folk som har en jättestor begeistring, den storslagna naturen och kulturen och ensamheten och sånt.
Och innan vi går in ännu på ert projekt, jag tycker det är så superintressant eftersom jag tycker om ett starkt Norden, jag tycker om mina grannländer, och skulle ni fråga mig så då skulle jag skapa en federal stat bestående av de nordiska länderna med huvudstad i Stockholm, och så har vi liksom inrikespolitiken bestämmer vi själva, utrikespolitiken sköter vi med Norden. Men det är en annan femma. Men den här åsikten, alltså nu när du faktiskt är då de facto Katarina Pohl från Tyskland. Så det som vi lyfter fram i Norden är ju den här ärligheten och den här, att vi håller ihop och att vi är väldigt, väldigt laglydiga och vi är väldigt, det här tycker vi att det är roligt och väldigt frisk natur. Är det här också en bild som ni har i Tyskland av oss?
Ja, det skulle jag nog se. Ja. Jo, att man är liksom, att kanske också livet är lite mer mänskligt i Norden. Att i Tyskland är det ofta väldigt hektiskt och man tar inte väldigt mycket hänsyn till varandra ibland. Och det tror jag nog att folk ser. Att livet kanske har lite mindre tempo och det är ju bra ibland.
Då vill jag rikta mig till dig, Henrik Hurme, som är finspråkig i början men har svenska som väldigt starkt andra språk. Hur är stämningen på universitetsbacken på den finspråkiga sidan, alltså med Åbo universitet, när man snackar om nordiska frågor och det där, och inställningen till just svenska och så här och nordiska språk som det där leder den här forskningen?
Ja, no, jag skulle ju säga att alltså, det finns ju intresse. Ah. Bland finskspråkiga. Om man nu tänker sen kanske, eller just något speciellt bland studerande vid nordiska språk förstås, att om man inte vill bli lärare så då är det där språkexpertprogrammet, och då är på det sättet alltså världen öppen så där för dig och speciellt nu Norden, sen att man kan sen hitta jobb som specialist eller expert på de där nordiska frågorna. Men sen om man nu tänker juridikstuderande, ekonomistuderande, så att Norden är ju jätteviktigt för dem också, att ämnet nordiska språk har ju biämnesstuderande, och det finns ju intresse bland andra studerande sen också att studera svenska eller ja, lära sig svenska, åtminstone så där att man förstår, eller att åtminstone så att man kan så där kanske, eller det är ju ja, kanske den där akademiska språk, eller sen det där jobbspråket är ju förstås kanske mer viktigt än den där vardagliga språket. Kan jag säga, men att förstås är det där vardagliga språket också jätteviktigt, men att för de där studerandena som sen tänker att okej, att jag skulle vilja bli expert och jag skulle vilja jobba inom de där nordiska stora koncerner eller sådär, så då måste man ju kunna
föra
åtminstone
sig.
Någon av, ja, något av de liksom där nordiska språken, och svenskan är ju för oss finländare det där lättaste att för att man alla har ju plikt att studera eller lära sig lite sådär svenska. Så att.
Och sen kanske om man ser på jobbutsikterna inom nordiska språk och inom Norden också, så det kanske ser lite bättre ut just nu. Det var ju, Norden fick, vi var väldigt duktiga på att kritisera oss själva att Norden har aldrig mått så dåligt som under pandemin. Då hade vi väldigt olika linjer, och i nyheterna har vi haft jättemånga rubriker om hur dåligt Norden mår. Men sen direkt efter pandemin, ja, då dyker NATO upp och det där. Och ja. Nu anses Norden vara väldigt stark. Känner ni som leder projektet Åbo i Norden och har med nordiska språk att göra, känner ni att Norden går väldigt bra just nu som Norden? Att vi håller ihop nu, nu är vi på gång.
Jo, det skulle man nog kunna tro också. Det är ju inte liksom, det är ju inte, låt oss säga det sånt, det är inte ju happy liksom. Nej. Det är ju på grund av Rysslands roll nu, just nu i Europa, att Norden mår bättre än för, men jag tror att det alltid har funnits liksom den där identifikationen med Norden, liksom underliggande identifikationen med Norden, och den kommer upp nu starkare än för.
Nej, det finns ett hot.
Nu, det finns ett hot till exempel. Också att man kanske också ser liksom att ja, EU, men EU liksom skapar kanske icke så mycket den där identifikationen som Norden gör. Alltså det finns ju forskning, färsk forskning som visar att för finländare är Norden som identifikationsprojekt är jätteviktig. Och det ska vi inte glömma. Men jag tror att Norden har alltid varit det, och ibland så kommer den upp till ytan och är mer viktig än för.
Ja, och det där, alltså, om jag någon undrar vad det var jag syftar på, eller kanske har glömt det här med pandemin, var att vi hade väldigt olika inställning till pandemin.
Sant.
Och i synnerhet grannländerna Finland och Sverige, och sen uppstod det väldigt stora diskussioner, och det var ju begränsningar om man fick resa hit och dit, och det blev nästan grejer om hur man ska lösa den här pandemin, medan det liksom, men precis som du säger, Katarina, här, så att det där, det har ändå alltid funnits en stark.
Ja.
Och det kanske beror på att man då är närmare. Att EU har Sydeuropa, EU har massor med olika kulturer, medan Norden kanske man känner att det här är mer av riktigt grannarna.
Ja, det är nära hemma. Liksom, inte bara geografiskt, ja, men också kanske kulturellt eller politiskt, eller sen den där nordiska samfundsmodellen som, ja, man har. Så det tror jag bidrar till att folk, också mannen på gatan, har liksom den där känslan att hej, vi hör ihop.
Ja, vi var jättetidigt med att liksom öppna gränserna och,
exakt,
gå utan pass över de här gränserna. Men det här var lite det här allmänna Norden-snacket som just nu pågår, som är fascinerande grej som mår bra just nu. Men det där är föreläsningsserie. Den kan man besöka, alltså vi vanliga människor är också välkomna till universitetet. Berätta om den här föreläsningsserien som kör igång idag, 16:15. På universitetsbacken.
Ja, och det är just det här målet som vi har också med projektet, alltså att synliggöra Nordens roll i vårt samhälle, och vad heter det, och det är därför vi arrangerar en sådär studiegeneralia föreläsningsserie som heter På tal om Norden. Mm. Och det här är ju faktiskt sen den andra gången som vi ordnar sån här serie, alltså det var redan på våren som vi ordnade också så här tre föreläsningar, och det är också nu den här hösten tre föreläsningar som vi ordnar.
Ja. Och först att köra igång idag, det anmälningslänken så finns inte på webbsidan, men så har man missat sin chans att dyka upp nu.
Men det är bara att kontakta oss. Om man nu sen söker i de där webbläsarna Åbo, ja, i Norden, så där finns ju våra kontaktuppgifter. Så det är bara att skicka ett mejl om någon nu sen där på andra sidan linjen nu sen vill komma med, så att vi skickar sen länken, ja, så det går. Går jättebra.
Men vi är inte så på plats, alltså man kan också liksom delta via.
Ja, dagens föreläsning är helt och hållet på distans, alltså via Zoom. Vår föreläsare är ju från Stockholm. Så att
vem har vi som idag?
No, idag har vi Katrin Norby, alltså professor i nordiska språk vid Stockholms universitet.
Ja, och det här är ju alltså superbekvämt, för då kan man, om man det där, söker upp det på webben så får man länken. Sen kan man där hemma liksom höra kloka ord från
absolut, absolut.
Ja, det där, hur det där har tagits emot det här projektet? Har folk varit så här som att det här vill jag komma med och tala om?
Jo, jag tror nog att det finns ett stort intresse att liksom prata om forskning om Norden. Alltså det skulle jag nog säga. Alltså vi har inte haft problem att hitta några forskare som vill vara med och presentera sin forskning. Men det är ju också så, eftersom vi är väldigt liksom open tematiskt, alltså det är som sagt väldigt interdisciplinärt. Idag har vi en språkvetare, och sen har vi nästa gång har vi representanter från Hanna Holmen, och sen har vi två kollegor från ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi, och tredje föreläsaren är en historiker, så det är ganska brett, och det är ju kanske också en attraktion att man får lite forskjellig input om Norden.
Exakt det. Och det där med på det här projektet är också Åbo Akademi, som många av våra lyssnare känner till. På vilket vis är Åbo Akademi med i det här? Hur går samarbetet där?
No, alltså för det första så bjuder vi in forskare, och sen när vi ska laga den där kurshelheten med forskjelliga nya kurser, så har vi också kooperation där och prövar att samla in liksom material också från våra kollegor från Åbo Akademi. Så det blir nog ett ganska vanligt samarbete, både i forskningssyfte men också när det gäller undervisning.
Och på det sättet att jag jobbar ju
det
i
stämmer.
Åbo Akademi.
Ja, det är dessutom.
Ja.
Då jobbar vi, var vi Åbo Akademi håller du till då?
Nu jobbar jag som planerare, ja. Och det här som projektforskare i det här projektet, lite sådär bisyssla eller hobby.
Mm. Och det här projektet, Åbo i Norden, det är 3 år ett långt projekt. Kulturfonden är en stor aktör här, har varit med och hjälpt till att se till att det blir möjligt.
Ja.
Ja, tack till Kulturfonden.
Mm. Och som sagt, slå in Åbo i Norden och det där. Hej, förresten, ännu en fråga angående Åbo i Norden. Hur klarar sig Åbo i Norden? Jag hade helt nyligen så det där, så talade vi om det är en studiogäst som beskrev Åbo som Finlands mest europeiska stad. För att vi är gamla, vi är nära Stockholm, vi är framåtanda, vi har många nyinflyttare hit. Så det är hyfsat liberala och öppna. Upplever ni, och du Katarina som inflyttad Åbobo, är Åbo en stad i Norden? Eller, jag menar, motsatsen, om vi säger så här, motsatsen till att vara en stad i Norden är att man är väldigt sluten och inte vill ha att göra med sina grannar.
Nej, jag tror nog. Alltså jag tycker att det var väldigt lätt att liksom komma hit och folk var öppna och liksom inkluderande. Så jag skulle nog säga att Åbo är en by som man gärna vill flytta till. Och då jag hade besök från Norge för någon år sedan, så insisterade de att de absolut ville liksom, de ville spisa is, alltså glass. Och okay. Sen så skulle de liksom få lite glass och så gick de till en sån...
Glasskiosk.
Exakt, det var ordet. Och jag sa, det har man nog beställa på engelska. Det går kanske inte så bra med svenska. Och de var nej, men det är ju liksom Åbo är tvåspråk. Vi beställer på norsk med sina absurda norska dialekter. Och alla fick det de skulle ha. Så det gick helt bra, man må bara våga.
Här, nu blir alla våra vänner glada som vi bjuder in på svenska dagen och säger att man ska våga tala svenska.
Exakt.
Ja. Vad säger du Henrik, är Åbo en bra stad i Norden?
Absolut, det skulle jag säga. Ja, absolut.
Vi får ju heller inte glömma att Sveriges tredje äldsta universitet finns i Åbo, direkt efter Uppsala och Tartu. Tack för att ni kom hit, Katarina Paolo och Henrik Hurme från projektet Åbo i Norden.